Vi har nu en tid ägnat oss åt tredje trosartikeln och har kommit fram till sidan 199 eller paragraf 224 i Kuskes bok. Och jag tror att vi ikväll kommer att koncentrera oss faktiskt på bara två paragrafer här. De som hör till det här kapitlet upplyst mig med sina gåvor. Det är två frågor. Därför att jag ska sen göra en liten utvikning från den här boken. För att de gamla lutherska katekesutvecklingarna brukar inte ägna någon speciell uppmärksamhet åt den helige andes gåvor. Alltså de som vi brukar kalla för extraordinära nådegåvor. Men vi ska ta in dem lite också, för det finns inte direkt på något annat ställe. Och det lämpar ju sig bra att behandla dem här i samband med det här. För det är ju också gåvor som anden ger oss. Fastän vi kanske inte förknippar det med det här uttrycket upplyst med sina gåvor. För det förknippar vi mest med att han för oss från mörka till ljus. Från otro till tro. Jag har då också ett papper som hjälp för det här. Och det finns också på nätet som sålt det till som följa med det här har möjlighet att ta del av sen, men jag återkommer till det där. Så mycket ska vi blicka bakåt så att vi konstaterar att den helige ande är den som gör hela verket med att föra oss till kännedomen om Jesus, vem Jesus är, vad han har gjort. Vi kan inte av vår egen kraft eller vårt eget förnuft, vår tanke, vår vilja, inte med någonting som vi själva har, så kan vi inte komma till Jesus eller börja tro på honom, som vi ju säger i enligt Martin Luthers förklaring till den tredje trosartikeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom. Utan den helige ande har upplyst mig, kallat mig genom evangeliet och upplyst mig med sina gåvor. Och vi sa också då när vi gick igenom det här med kallelsen genom evangelium att det finns en förberedande gärning som inte direkt hör till nådemedlen, men som är en grundval. Och upplysningen genom lagen. Det är när lagen predikas så att vi kommer till insikt om att vi behöver en frälsare. Det är Guds främmande verk med oss. Och det utför också Gud genom sitt ord och den helige ande. Men det är som liksom baksidan. Och det här är hans egentliga verk, att han för oss till Jesus. Och vi har också sagt att hela detta verk kan kallas andens helgelseverk. Men vi kommer sen nästa gång fram till en avsnävning av det här när vi talar om de goda gärningarna och livet i tron. Och det brukar man kalla då den helige andes egentliga, eller helgelse, den snävare betydelsen av ordet helgelse. Så vi var inne förra gången på de här olika begreppen om med att kallas från mörka till ljus, från otro till tro, att bli född på nytt, född en andra gång. Född ovanifrån eller att uppväckas från död till liv. Det finns många synonymer. Egentligen är det synonymer, de här begreppen. För att de handlar om att föras från ett mörkt tillstånd, ett otrostillstånd till ljusets tillstånd. Och det som vi nu kommer till då enligt de här orden just som följer i Luthers förklaring till lilla katekesen till tredje trosartikeln. Så det är då upplyst mig med sina gåvor. Och den första frågan i paragraf 224 lyder: vad säger orden upplyst mig med sina gåvor om den helige andes verk? Och vi börjar då med att se vad han lär oss genom det ord som Jesus säger i Johannes 8, Johannes evangeliet 8. Där han samtalar med judarna. Efter att han har fällt dom, kan vi säga, när det gäller den äktenskapsbryderskan. Och sagt, gå och synda inte mer. Så börjar han tala om att han är världens ljus. Jesus talade åter till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag är, här tar han igen Guds heliga namn i sin mun om sig själv. Och nu handlar det om ljuset. Det här är, kan vi säga, en uppföljning av det som Johannes har talat om i första kapitlet. När Jesus kom, när ordet blev kött, så då kom ljuset i världen. Då ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte fått makt över det. Och nu har han kommit. Och den som följer honom ska inte vandra i mörkret. Utan då ser vi ljus. Det är ju, det har vi ju också i Psalm 119, de kända orden. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ordets ljus. Och det är Jesus som är ordet och han som är ljuset. Och så har vi i Apostlagärningarna 26. Paulus är på väg till Rom. Apostlagärningarna 26, vers 17 och 18, när han försvarstalar inför kung Agrippa. Han citerar Jesus när Jesus hade mött honom på Damaskusvägen. Och Jesus har sagt till honom, jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Och så säger han, när jag räddade dig undan ditt folk och undan hedningarna. Till dem sände jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Här påminns Paulus om, och han påminner själv om det här, hur hans ögon blev öppnade. Han blev ju blind när han slogs till marken på Damaskusvägen. Och det här var en symbolisk sak för att visa hur Paulus var i mörker. Och han måste då slås ner i grunden. Han som var en farisee, som var ens upplyst verkligen. Han hade suttit vid Gamaliels fötter. Den främste läraren i Israel. Och om någon kunde säga sig vara beläst och upplyst, så var det verkligen Saulus, som han hette då före. Men nu måste han tillrättavisas, förblindas, så att han skulle se att han var blind. Han var i mörker i själva verket, innan ordet kom till honom genom Ananias, som då talade Guds ord till honom. Och då föll fjällen från hans ögon så att han fick se sin syn igen. Det var väldigt symboliskt det här. Nu började hans liv på nytt. Nu var det som han förut hade räknat som en vinst, det blev en förlust. Allt det där som han hade fått genom födelsen, genom att vara en benjaminit, en av Abrahams barn av köttet, det räknade han som skräp, avskräd. Därför att det som var någonting, det var att vara funnen av Kristus. Då såg han ljuset. Det var Jesus som var ljuset. Det här var den helige andes verk. Den helige ande upplyste honom med sina gåvor. Och så har vi två ställen till. Och det som vi nu går till är andra Korintierbrevet 4. Andra Korintier 4. Från den, eller då är det närmast den fjärde och sjätte versen. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Ljuset. Det här ljuset ser de inte för att djävulen har förblindat de otroende sinnen. I en samma motpol. Att vara blind och att kunna se. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska spridas i tjän. Där igen en gång. Där är ljuset. Guds härlighet strålar fram i Kristi ansikte. Det är han som är ljuset. Han är världens ljus. Och nu har detta ljus lyst upp våra hjärtan. Det handlar om tron som har kommit in i hjärtat. Och tron lyser upp. Så det är alltså en övergång från förblindelsen, det är att inte att vara i mörker som det otroende är, till det att kunna se. Och så heter det, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Det är också ett syfte med det här, det ska spridas. Det ska inte vara någonting som bara lyser upp oss, utan det ska också spridas så att vi blir världens ljus. Så mörka som vi än är av oss själva. Och fulla av synd, ja, odugliga. Men Kristi ljus kan lysa upp. Och där tron har kommit, så där lyser ljuset. Och så har vi slutligen Lukas 10 där Jesus säger, saliga är de ögon som ser det ni ser. Det är när han får höra om sin mor och sina bröder som söker honom. Och när man prisar hans mor salig för att hon har fött honom och amma honom. Och så säger han, saliga är de ögon som ser det ni ser. Det är inte våra yttre ögon det handlar om. Utan det handlar om de andliga ögonen. Och så är svaret på den här frågan, vad säger orden, upplyst med sina gåvor om den heliga andes verk, utifrån det här. Dessa ord säger att den heliga ande har fört mig ut ur otrons mörker och in i trons ljus. Så att jag nu ser alla gåvor som Gud ger mig i Kristus. Där har vi gåvorna. Och nu ska vi se en lista på de här gåvorna i nästa punkt. Och här i schemat här på nästa sida också så finns det ju en bild av det här. Vi förs ur otrons mörker till trons ljus för att se de här gåvorna i Kristus. Och frågan är ganska anspråkslös. Vilka är några av de gåvor från Gud som den heliga ande har upplyst mig med så att jag ser den genom tron? För här vågar ingen räkna upp allt. De här gåvorna är så oändliga. Det är så många facetterade och så rika så vi mäktar inte liksom greppa alla de gåvor som hör ihop med tron, så vi får bara en aning om dem, en liten del av dem. Och det här tror jag att vi tittar på de här orden, ja, vi läser inte alla de här ställena, det får ni göra nog själva om ni vill, men vi ska välja de här huvudorden i det här för att betona. Först Efesierbrevet 1:7. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av Guds rika nåd. Förlåtelse. Det är den största gåvan. När man frågar vad andens gåvor är, andens frukter eller andens gåvor, om vi använder det uttrycket, så ska vi inte glömma att syndarnas förlåtelse är den allra största gåvan. Förutom den så har vi inget annat. Har vi inte syndarnas förlåtelse så är vi i mörker. Då vilar Guds vrede över oss. Och om Guds vrede vilar över oss så är det minsann inget att glädjas åt. Så det är syndarnas förlåtelse som ger början till allt det här. Det nästa är Romarbrevet 15:13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Hoppets Gud och hoppet, det kommer att vara väldigt väsentligt här i många av de här bibelorden. Och här är det som hoppets Gud uppfylla oss med, eller Paulus ber att han ska uppfylla oss med glädje och frid. Med all glädje och frid i tron. Det hör ihop med tron. Glädje över syndernas förlåtelse. Frid med Gud genom syndernas förlåtelse. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. där har vi nu ordet hopp som kommer tillbaka flera gånger. Överflödar i hoppet. Det här är en särskilt stor tillgång för dem som levde i usla förhållanden. Som vi ska komma ihåg att när Paulus skrev det här så var det onda tider. Nu var det väl inte, när han skrev Romarbrevet, så var det väl inte mitt i någon direkt hård förföljelse, men den kom snart. Och den här tiden var i alla fall en sån att de kristna överallt möttes med motstånd. Det blev upplopp och det fanns en massa förtal om de kristna som var i svang. Så att både samhällets ledare och de icke-troende människorna, så de spred en massa negativt. Och det var stora svårigheter för de kristna här i världen. Hoppet, det är, vi har en bättre tid att vänta. Denna tidens lidande betyder ingenting jämfört med den härlighet som Gud har uppenbara för oss, säger Paulus i Romarbrevet 8. Och sen i Romarbrevet 5:1, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det här brukar man ju ofta jämföra med fredsslut, när nationer krigar. När freden, säger man i det fallet, sluts, så då måste ju budskapet också gå ut för att krigarna ska sluta kriga. Och det har ju hänt sig, berättas att efter andra världskriget så var det ju vissa avsidesbelägna ställen där man fortsatte att strida ännu länge efter det att freden hade ingåtts. För de visste inte om det. Och när det gäller vår frid med Gud så kan vi säga på samma sätt att det gäller att vi ska få komma in i friden. Och den friden kommer vi in i genom att den helige ande för oss till syndarnas förlåtelse, till Jesus. Så att vi får honom som garant för vår frid. För då är den riktiga friden där, när vi inte längre behöver förtrösta på oss själva eller hoppas på oss själva, utan när vi har Jesus att vända blickarna mot. Och när vi har honom att hänvisa till inför Gud. Då har vi en fullkomlighet att vila på. Och då har vi orsak till frid. Och också i nästa vers, Jesaja 32:17. Rättfärdighetens frukt ska vara frid. Och rättfärdighetens vinning vara tro och trygghet till evig tid. Så säger redan Jesaja, rättfärdighetens frukt ska vara frid. Frid, ro och trygghet. Och det här, till och med då när de kristna kastades för lejonen och syddes in i djurhudar för att slitas sönder av vilda hundar. Till och med då, inför en sån fruktansvärt lidande, så hade de i grunden trygghet. Det vittnas ju om många martyrer, hur de strålade av glädje, hur de var fullständigt trygga i en sån fruktansvärd situation. Då besannades det verkligen frukten av rättfärdigheten. Frid, ro och trygghet. Trots att det yttre är otryggt, oroligt. Det är en paradox. Det är svårt att förstå det med vår tanke. Och jag tror att det är också svårare för oss då vi lever i en sån här relativ yttre frid och trygghet. Vi har inte kontrasten där så stark. Mellan den yttre ofriden och den inre friden. Idag är det kanske mera så att många människor går med en inre ofrid trots att man till det yttre har det tryggt ställt. Och då är det nog bättre att ha det tvärtom. Att fastän det till det yttre är ofrid, så har man en inre frid. För den kan ingen yttre fiende ta ifrån oss. Och så psalm 71, vers 5. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, alltifrån min ungdom. Där har vi samma ord, hopp och förtröstan. Förtröstan att vi vilar i förlitan på att Gud har fullständig kontroll. Och Romarbrevet 8, tillbaks till Romarbrevet 24 och 25. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Ett hopp handlar alltså om framtiden. Någonting annat än det som vi upplever nu. För om vi ser det, så då är det en verklighet. Men ett hopp gäller det som vi inte ser. Så säger ju Hebreerbrevet också i det här sin definition på tron. Tron är en övertygelse om det som vi hoppas. Det man ser, det som är osynligt. Och det som ännu inte har skett, det som ännu inte har kommit, det har vi som en verklighet. Det är det fasta hoppet. Och Titusbrevet talar också om det saliga hoppet. Titus 2:13. Vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Hoppet gäller alltså här uttryckligen Kristi återkomst. För dem som lider under yttre betryck på grund av sin kristna tro, finns det inget större än att se, nu är det slut, nu kommer Jesus. Då är den här tidens vedermöda slut. Det är därför som det här hoppet är så starkt för dem som lever i en yttre svårighet eller yttre bedrövelser. Och Jesaja 61:10. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Fröjden, glädjen. Och det är storligen som vi gläder oss. Och orsaken till det är att han har klätt mig i frälsningens klädnad. Jag är frälst. Jag är fri från min synd. Från syndens skuld och straff. Och så är jag insvept i rättfärdighetens mantel. Som betyder att jag har kläder som duger i himlen. Lukas 2:10, julevangeliet. Ängeln sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Där har vi igen den stora glädjen. Frälsaren är född. Och Rom 5 igen. 2:3. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Där har vi det. Tänk att jubla mitt i lidandena. Det är så paradoxalt som det kan vara. För i lidandet jämrar man ju sig vanligen. Efter vårt mänskliga sätt så gör vi det. Vi som var med i söndags när Pekka Heikkinen höll föredrag om den här svåra tiden vi lever i, så minns väl att han betonade det här, att när vi drabbas av osakligt påhopp eller avund eller missförstånd och folk, vänner går ifrån oss och så vidare, så vi ska inte vara besvikna och uppleva det som någonting negativt. Det här är ju ett lidande som Gud uttryckligen nämner för oss. Jesus säger det här, att så här ska det vara för hans lärjungar. Och det betyder att när sånt sker, då är det för det första en bekräftelse på att Guds ord är sant. Det ska vi vara glada åt. För det andra är det för oss själva en bekräftelse på att Gud har hand om oss. För att han låter oss få vara med om sånt. Och det här var nog en tankeställare för mig. För att det är ju ofta på det sättet så att man skulle gärna vilja försöka. Om man känner att man på något sätt är orättvist behandlad, så skulle man försöka vilja rätta till det. Och säga och skriva och förklara. Att så där är det ju inte. Att ni har missförstått det här. Det är ju galet. vi skulle vilja på något sätt hitta alla möjliga medel för att rätta till det. Men det är själva verket bara någonting naturligt. Det betyder ju inte att man ska låta orättvisor ha sin gång så där i jordisk mening. Det är klart det att vi ska ju också se till att det som är rätt är rätt. Men det är det att vi ska inte fastna i den här i tungsinne över det som går över oss. Utan vi ska glädja oss över det. Vi jublar mitt i våra lidande. Försök det. Det gör vi om den heliga ande ger oss de här gåvorna. Och då kommer det, då bubblar det. Psalm 119, vers 50. Det är min tröst i mitt lidande, att ditt ord håller mig vid liv. Där har vi också trösten. Trösten i mitt lidande. För vi vet att Guds ord håller. Det brister inte. Andra Korintierbrevet 1, 3 och 4. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Här visar det också på, det här är inte till för vår egen nytta. De här gåvorna som Gud ger oss, de kan naturligtvis vara en glädje för oss. Det är för oss så att vi får tröst och styrka i denna onda värld. Men det ska inte sluta där. Det ska inte sluta här i vårt hjärta. Utan det som vi får och som vi fylls av, det ska gå ut till våra medmänniskor. Och så får den helige ande trösta andra människor genom de ord som vi får gå ut med. Han som tröstar oss i all vår nöd, han gör det för att vi ska kunna trösta dem som är i nöd med samma tröst som vi själva får av Gud. Och därmed har vi räknat upp några av de härliga gåvor som den helige ande upplyser oss med, så att vi ser vilka glädjeämnen vi har genom tron. Den helige ande har upplyst mig så att jag genom tron ser de underbara gåvor Gud ger mig, till exempel förlåtelse, frid, hopp, glädje och tröst. Då har vi lagt undan den paragrafen, och då tänkte jag att vi skulle lite säga någonting om sådana gåvor som inte är såna här allmänna gåvor. Så det här är nu sådana gåvor som Gud ger till alla troende. Och där ska vi nu använda ett papper som ni kanske fick här redan. Vi kunde ju ta in dig i kameran det här också. Kan du ta in dig i kameran det här pappret också? Då har vi till att börja med i det här högst och gåvor som anden ger till alla troende. Och det är just såna här som vi nu har gått igenom. Det är det här, framförallt är det tron. Där har vi hopp, Guds kärlek, barnaskap, sanning. Det här är flera gåvor än det som Guske har räknat upp här, som ni märker. Andlig urskiljning, kristen kärlek, glädje, frid, tålamod. Och så finns här på den högra spalten vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning, underordning, medlidande, ödmjukhet, beredskap att förlåta, mod att vittna. Det är några sådana här gåvor som vi får när vi tar del av Guds ord, och som inte på något sätt är undanhållna någon kristen, utan alla kristna har del av det. Men så finns det under det här strecket två grupper av gåvor som rubriken säger, gåvor som anden inte ger till alla troende. Och då ska jag ska säga också någonting som jag glömde, att det här pappret, så det ingår i några föreläsningar som John Vogt höll på Evangeliska folkhögskolan. Jag undrar om det var 2000 eller 2001, 2000 var det kanske. Och vi använder dem då i det som vi kallar nätcirklar ett tag. Men det finns i logosmappen det här. Det är tre ganska långa bibelstudier. Du kan vända kameran hit lite så det här blir det lite försening i tidtabellen här. Du kan vända kameran hit lite så det här John hör på det som kommer efteråt. Den helige ande och hans gåvor. Där har vi första lektionen, gåvor för alla troende. Och sen har vi då det som avhandlas under den här strecken. Lektion 2, grundläggningsgåvor och bekräftande gåvor. Sånt som Gud ger vid särskilda tillfällen. Och sen det tredje studiet var bestående gåvor för kyrkans bästa. Sånt som kommer också till församlingen idag. Och ja, de här gåvorna som det här handlar om brukar ofta kallas för andens extraordinära gåvor. Och det är de här gåvorna som man inom karismatiska sammanhang talar väldigt mycket om. Och ibland brukar man säga att det är inte en rätt församling som inte har just de här gåvorna. Alltså, Gud har lovat att vi ska få de här gåvorna. Och därmed så betyder det också att har vi inte dem, så då är vi inte riktiga kristna. Men det här är att dra ut det till sin spets, kan man väl säga. Men det känns eller det framställs ibland på det sättet. Jag säger inte på något sätt överallt. Nu är det några av de här gåvorna som då är speciellt anmärkningsvärda. Det finns kristna grupper idag som väldigt starkt betonar helbrägda görelser. Det är att man botar sjuka. Och där mötena i första hand går ut på att man kommer fram om man är sjuk på något sätt handikappad eller om man har ett lyte eller en sjukdom och så blir man botad om man blir med handpåläggning och ofta med speciella företeelser att man ramlar på rygg eller att man börjar skratta väldigt eller på något annat sådant där speciellt märkligt sätt. Det är ju en rörelse som kallas Torontoväckelsen där man skrattar hejdlöst. Och vi känner ju också till Nokia-företeelsen här i Finland där man mycket betonar helbrägda görelsen. Som har en rörelse som har funnits nu redan ganska många år och som har varit mycket aktuell genom att dess ledare har hotats med att fråntas prästämbetet i den lutherska kyrkan. Det har funnits alltså en sån här betoning av vissa. En gåva som också betonas i en del sammanhang, och det är speciellt inom pingströrelsen, är tungotal. Vissa lutheraner säger att det är gåvan att tala språk. Och vill inte använda det här tungotal som då skulle ge en uppfattning att det är något speciellt märkligt språk. Utan att om man ser på Nya Testamentet så handlar det om att kunna tala ett språk som människor förstår. Eller som Paulus säger det, han förväntar sig att i församlingen så ska man tala så att det blir församlingen till uppbyggelse och därför ska man inte tala sådana språk om det inte tolkas. Det här är vissa sådana här gåvor som ibland har betonats väldigt mycket. Och om vi då tänker den här fördelningen av de här gåvorna som vi just såg, som vi har på det här pappret. Det finns förresten också i logosmappen på en adress som jag sätter ut sen när jag sätter ut den här filen. Så här har vi då särskilda gåvor som anden ger vid särskilda tillfällen. Det här var gåvor som speciellt behövdes under kyrkans första tid. Grundläggningsgåvor kallar John Vogt sådana gåvor som gavs till apostlarna för att grundlägga församlingen. Och som inte sen kommer i fråga. Apostlarna till exempel. Apostlaämbetet, det erkänner väl nog alla kristna att det var ett ämbete som var alldeles speciellt inrättat just för den tid som följde på Jesu verksamhet. Vi har inte apostlar längre idag. För apostlarna var sådana som följde Jesus och så fick speciell upplysning av honom. Paulus, han kallas ju också apostel. och han blev särskilt undervisad av Jesus. Sen nämns profeter också i den här kategorin. Och på den här tiden så fanns det speciella människor som kallades profeter. Vi vet ju också att i Gamla testamentet så förekom det vissa tider särskilda människor som kallades till profeter. Det fanns till och med profetskolor där man lärde sig bli profet. Profetlärjungar talas det om i samband med Elia och Elisa. De här profeterna så de kännetecknades av att ha fått en speciell uppgift att föra ut ett konkret Guds ord som Gud talade till dem, och sen förde de ut det vidare till människor. Definitionen på en profet är egentligen väldigt bra, det som Gud säger till Mose. Även om vi inte nu hinner gå igenom det här i detalj och analysera alla de här olika sakerna, så ska vi ta det här i andra Mosebok kapitel 3 och 4. I kapitel 3 får Mose kallelsen vid den brinnande busken. Gud presenterar sig för honom och säger att han säger sitt namn: jag är den jag är. Vers 14. Och i kapitel 4 så kommer sen en väldigt intressant definition av profeten. När Mose protesterar att gå till fara och säga att han talar så långsamt och trögt, jag har en så trög tunga, Gud tillrättavisar honom: vem är det som har skapat tunga? Vem är det som har gett tungan åt dig? Men eftersom du nu ville, du har Aaron din bror, ta honom med. Och så säger Gud till honom i vers 15 där i andra Mosebok 4: du ska tala till honom och lägga orden i hans mun, och jag ska vara med din mun och hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket, han ska vara som en mun för dig, och du ska vara som en gud för honom. Det här var definitionen på ett profetuppdrag. Jag ska lära er vad ni ska göra och säga. Och det betyder att profeten ska bara framföra det som Gud säger. Han vet att han har fått det av Gud, och han ska säga det som Gud säger. Han får inte säga något annat, för då han är falsk profet. Det kom också falska profeter, väldigt mycket av dem till och med. Men kännetecknet på dem var att de sa bara: jo, det går bra, det går bra, du ska få ut i kriget och det kommer allt att bli bra. Allt står väl till. Det där kämpar ju Jeremia med, speciellt. Och han sa det här att alla de här lögnprofeterna, de säger bara allt står väl till. Problemet är att det står inte väl till. Men Jeremia, han tvingades lida mycket för att han sa hur det var. Han sa att det inte står bra till. Han var Guds profet. Det här upprepas i någon mån i Nya testamentet. Men sådana profetgestalter som kommer så här och säger så säger Herren, det är inte någonting som Gud har gett åt sin kyrka. Visserligen kan man säga om människor också idag att det här är nog en profet, det här är ett profetiskt budskap. Men det här beror på att det är från Guds ord budskapet har kommit. För dagens profet ska säga som det står skrivet, och inte utöva det som är skrivet. Det står tydligt och klart i Bibeln. Vi ska inte gå utanför det som är skrivet. Och det betyder att när vi ska pröva en profet, så ska vi göra det utifrån Guds ord. Det är det kriteriet vi har, och det finns redan i Gamla testamentet. Så att den som menar sig vara en profet och som går emot Guds ord, ska vi ta avstånd från. Då är det en falsk profet. Nu säger John Vogt också att skilja mellan andar, som finns i första Korintierbrevet 12, som är en nådegåva, är en grundläggningsgåva. Det stämmer på ett sätt det här väldigt bra. Jag vill inte alls motsäga det. När Petrus mötte Ananias och Safira, eller när han i tur och ordning frågade dem om det där jordstycket som de hade sålt och vad priset var för det. Och fick höra att det var fel pris. Att de hade ljugit. Så då förkunnade han dödsdomen för dem. Då såg han vad de hade gjort på grund av den helige andes bevisning. Han var en profet. Och på motsvarande sätt så kunde också apostlarna gå in i samtal eller i mot såna här trollkarlar som fanns på den där tiden och säga att den ande som du har är inte från Gud. De kunde direkt träda upp och tillbakavisa. Säga det här är inte från Gud. Även om de inte hade ett vittnesbörd och börja jämföra det med Bibeln. De kunde göra det direkt så här. En sån här direkt kännedom om Guds vilja att kunna avgöra det här är en falsk människa. Det här är ett lögnaktigt tal. Det här är någonting som hör grundläggningstiden till. När den kristna församlingen grundades. För idag så finns det ingen som ska uttala dödsdomar över någon som kommer och ljuger. Och säger att du har ljugit för den helige ande. Någon sån fullmakt har ingen av oss. Det var bara under den här första kyrkans uppbyggnadstid som det här var gällande. Sen har vi bekräftande gåvor som nämns som en grupp. Och det är då under, och två slag av under. Dels helande, att man botar sjuka. Dels att man drev ut onda andar. De här undren, så de inträffar väldigt mycket på den här urkyrkans tid när apostlarna gick runt. Men det här avtog mycket snabbt. Det märkliga är att också i Gamla testamentet så var det vissa tider när såna här underverk förekom. Och sen andra gången var det helt borta. Den speciella tid som gällde i synnerhet för det här alltså helande gåvorna, det var profeterna Elia och Elisa som ju omnämns i kungaböckerna. Och de hade den speciella förmågan. Jesus drev ut onda andar. Det verkar som om djävulen skulle ha mobiliserat de ondskans andemakter på ett alldeles särskilt sätt omkring honom. Och det tvingades han strida med. Så var det också när församlingen var ung. Då fanns det också ett behov att driva ut onda andar. Och så har vi då de här tungotalen och uttolkning av tungotal. Det kan vi inte börja gå in på i detalj nu. Vi kan samtala om dem och ifall ni har önskemål om det kan vi ta upp dem separat. Så mycket ska vi säga att de här gåvorna de läggs ju mycket lågt ner, till och med sist i raden av dem som Paulus nämner i första Korintierbrevet. Det här är nämligen inte gåvor som är särskilt ägnade att bygga upp församlingen. Utan det här är en gåva som fostrar, eller som ska vi säga bygger upp en själv. Det säger Paulus. Det här är för en själv. Och för att någonting ska bygga upp församlingen så ska det vara Guds ord. För det är genom Guds ords predikan, det klara ordet, som den helige ande verkar. Det öppna ordet. Det är så som den helige ande verkar. Den helige ande kommer inte med såna här mystisk tal och fyller med känslor och sen så omvänder han med hjälp av den. Det är inte så den helige ande verkar. Det är genom Guds ords predikan som han verkar. När det gäller att döma om någon har de här rätta gåvorna eller inte så finns det alltså ett bra sätt för att återgå till det här med falska profeter. Stämmer budskapet med Guds ord? Om det gör det, då ska vi inte förkasta det. Om det som en människa säger plus det sammanhang som han står i är förenligt med allt vad Guds ord säger, då har vi ingen orsak till att förkasta det. Men om det finns förenat med någonting som strider mot Bibeln, om det finns i det sammanhang där den här personen uppträder någonting som inte är enligt Bibeln, så motsäger inte Gud sig själv. Och då betyder det att vi har skäl att vara misstänksamma. Och då ska vi pröva det i Guds ordsljus. För vi vet att, att Paulus säger i andra Thessalonikerbrevet 2 särskilt starka saker om såna här tecken och under som ska komma i den yttersta tiden. Och det här är någonting som vi kan gärna läsa, eftersom det är så grundläggande, så väldigt viktigt. Först andra Thessalonikerbrevet. Det är om laglöshetens människa eller antikrist som ska komma förrän Jesus kommer tillbaka. Han ska komma alldeles speciellt i den yttersta tiden, står det. Och Paulus varnar, vers 3, låt ingen bedra er på något sätt. Och han säger sen att han kallas Gud, han förhäver sig mot allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel. Men det som är speciellt intressant är vad Paulus säger i vers 9 och 10. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det här är så oerhört allvarligt. Det är Gud uttalar sin dom över människor som inte har tagit emot sanningen, så att de sätter tilltro till lögnen. Och då kommer djävulen med den och antikrist med alla slags tecken och under för att fullborda sin förförelse. Och det här visar att det räcker absolut inte till att någonting är otroligt underbart som, eller ett under som inte kan förklaras med vanligt förstånd eller med medicinsk forskning eller någonting, för att det ska vara från Gud. Man kan inte säga att nu ser vi ju, den här personen blev botad, han kom på kryckor och nu hoppar han omkring. Sånt händer väldigt mycket, men det står ju att det ska hända. Han kommer med lögnens alla tecken och under, och det här är tillsammans med villfarelse. Och därför så finns det bara ett sätt som håller när det gäller att avgöra vad som är andens verkliga gåvor, och det är, han kommer tillsammans med ordet, med det rätta ordet. Kommer det med falsk lära, så är det av djävulen. De här gåvorna så har nu varit ännu sådana här särskilda tillfällen där som inte finns hela tiden, men så finns det också gåvor som anden fortsätter att ge och som vi tackar Gud för att vi får och använda oss av, och som vi också ska använda för hans församling, för att han har gett den för att de ska uppbygga hans församling. Gåvan att tala, till exempel. Här nämns flera olika grupper: evangelist, pastor, lärare eller att undervisa, förmaning, ord av vishet och ord av kunskap. Det här är nådegåvor. Gud ger dem av nåd, han ger dem inte efter förtjänst. Det är det kännetecknande för alla de här gåvorna. Om det är efter förtjänst, så ska man inte kalla dem nådegåvor. Då ska man kalla dem förtjänta tillägg eller meriter som man har förvärvat genom sin duglighet. Men sånt hör inte ihop med kristen verksamhet. Utan det som hör ihop med kristen verksamhet är att Gud utrustar som han finner för gott, genom att han delar ut andens gåvor. Och så gåvan att tjäna. Observera nu. Paulus säger uttryckligen när han undervisar om gåvorna: det är olika gåvor, men det är lika värdefulla. Det är olika, men lika värdefulla. Här har vi gåvan att tjäna, att ge, att leda, administrera, att utöva barmhärtighet, hjälpverksamhet. Och sen nämner Vogt också heroisk tro, alltså en sådan tro som är utöver det vanliga, som det här där det är visioner som bär långt in i framtiden. Och en omutig tilltro till att Gud är med och leder en sak. Det här är sådana gåvor som Gud delar ut till kristna idag. Och som vi också ska ta vara på. Och till all lycka så ger han olika slags gåvor. För det skulle inte bli till någonting om Gud ger samma gåva åt alla människor. Då saknar vi väsentliga bitar i verksamheten. Tack vare att han fördelar sina gåvor så finns det en mångfald. Men nu ska vi observera. Här finns det mångfald. Men när det gäller läror ska det inte finnas mångfald. Här finns det olikhet. Men när det gäller vårt förhållande till Gud är vi alla lika. Det här är viktigt. När man talar om värde och som det ofta sägs alltså att vi har olika, man får inte göra skillnad på människor, vi har alla samma värde, så är det ju helt rätt. Men ibland så låter man det här bli detsamma som att vi har rättigheter att göra samma sak. Alla ska kunna göra samma. Och tyvärr så är det ju på det sättet att det lätt uppstår avund också i en kristen församling. Där den som man tycker har fått en finare position blir föremål för avund. Och där man då skulle gärna vilja ta över uppgifter som andra har fått. Och det här är någonting som Nya Testamentet och i synnerhet Paulus i sina brev mot säger väldigt starkt. Och därför manar han oss att förbli i den ställning som vi har varit i när vi blev kallade. Han förmanar att utföra de gåvor, den syssla vi har, i trohet. Och han förmanar att stöda varandra. Så att de som har andra gåvor kan utföra dem på bästa sätt. Och inte avundas, inte försöka liksom skada eller riva ner. Utan stöda varandra så att var och en kommer till rätt på den plats där han eller hon är placerad. Det här är en undervisning som det skulle vara skäl att gå mycket djupare in på. Men det kan vi inte göra nu. Men jag ville i alla fall göra den här lilla utvikningen för att det här ingår också i den heliga andes gåvor till oss. Att han utrustar med såna här speciella grundläggningsgåvor vi när församlingen var ung. Och när han vill när. Om han finner för gott så kan han också sända såna här bekräftande gåvor. Vi ska inte på något sätt säga att inte han har möjlighet till det. Men vi ska bedöma allt i ljuset av Guds ord. Och sen de här särskilda gåvorna som Gud ger. Så det må vi be om att vi ska förvalta. Att vi ska hitta sådana som har de gåvor vi behöver. För att församlingen ska kunna växa till och sprida budskapet om Jesus Kristus i världen. Och där får vi stanna ikväll. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.